En podcast från Aftonbladet.
Ja, det är dags för Fråga Disco. Vi bryter emellan i VM-bubblan med lite allsvensk silly season. Disco, du ska ju åka över Atlanten om ett litet tag. Hur känns det att du ska dit?
Ja, men det känns ju bra. Har jag räknat rätt så blir det 11:e mästerskapet då som jag har gjort. Jag har ju svårt att se att något ska överträffa typ Sydafrika 2010 eller Brasilien 2014. Men nej, det ska bli intressant, och framförallt så tror jag Sverige har mycket bra chanser att gå vidare från gruppen. Sen bör man ju nog komma tvåa för att man inte ska få allt för svårt motstånd i en eventuell andra omgång då. Men nej, jag ska bli väldigt kul att följa Sverige. Jag tycker det ser... De här träningsmatcherna har man lärt sig genom åren att det spelar ju ingen roll. Man kan inte bedöma någonting från dem liksom. Men det gäller väl att man inte får skador på några fler skador på nyckelspelare, eller att det blir liksom någon influensaepidemi i truppen eller något sånt där. Så att då tror jag det ser bra ut. Och det är klart att nyckelmatchen blir den första matchen mot Tunisien, och vinna den då ser det ju bra ut med tanke på att även de 8 bästa treorna går vidare också. Så att det ska mycket till om man inte ska gå vidare om man vinner första matchen. Så att, jag hoppas det håller sig till liv i alla fall, så att det lever ända in i det sista mot Japan. Sen blir det ju en ruggig match att se hemma också, den mot Holland på midsommardagen. Det lär bli hyfsat tryckt då här i Sverige.
Mm, verkligen. Sen är det ju full rulle då i cirkusen. Redan en del stora övergångar från Allsvenskan.
Ja, men det kan man lugnt säga. Det har ju varit väldigt hektiskt här nu de här senaste veckorna. Och det har gjorts ruggigt stora affärer. Tänker då framförallt på Sadok Johanna. AIK fick ju en välbehövlig stor affär. Vilket jag tror ingen hade trott att de skulle få så mycket pengar som de fick. Och sen har ju Häcken sålt Silas Andersen också för väldigt stora pengar. Så att det har gjorts stora affärer. Nu ska vi se om det kommer in några också. Man vill ju ha stora profiler till Allsvenskan också. Så att vi ska inte bara sälja de största profilerna för vår kära Allsvenska, utan vi vill ha in stora profiler också. Men det kommer komma. Det är jag helt övertygad om, och det vågar jag lova såklart.
Vi har fått in ett gäng frågor, så vi hugger tag i dem. Ja. Och vi kan väl börja med en då från Martin som rör det du är inne på lite med just AIK. Tror du AIK säljer någon mer i sommar, i så fall vem? Och vilken spelarprofil tror du AIK främst letar efter?
Nej, men det är klart, om vi ska börja med dem man främst letar efter då, så är det ju Sadok Johanna. Affären var ju en saga. Pratade lite grann med hans rådgivare, tidigare allsvenska spelaren Anatoly Ponomarev, som är en av hans rådgivare, som såg Sadok Johanna då först i Nigeria. Då hade han trasiga fotbollsskor, utslitna dobbar, och nu har han liksom signat för Brighton. AIK får omkring 170 miljoner netto, och han får en månad eller en veckolön på 300-400 000. Så att det är ju en jättesaga där, och de lär fortsätta på det där spåret med att ta in talanger, kanske framförallt då från Ikon Ala FC där Sadok Johanna kommer ifrån. Och det ska ju sägas då att övergångssumman är väl 230-240 miljoner totalt. Och då får ju den här klubben då, Ikon Ala, väldigt mycket pengar från den summan då. Så att de får ju chansen att bygga upp sin akademi. De får chansen att liksom ge spelarna bättre förutsättningar där. Och det är väl ingen vågad gissning att AIK kommer hämta hem ett par andra spelare därifrån också, med tanke på hur bra det har varit då. Men om vi ska kolla på profil då, så är det ju framförallt en ersättare till Sadok Johanna som de kollar på. Och där så skrev jag här i början på veckan att de har identifierat Elias Pihlström som ett liksom högprioriterad värvning den här sommaren. Han gjorde ju jättesuccé i Degerfors. Är AIK, följer AIK på Instagram också, så det var många som menade på att det redan var klart när jag skrev det, men så är det inte. Jag tror inte ens de har lagt någon bud till Lugano som han spelar i nu. Han såldes ju för, jag tror det var 7 eller 9 miljoner från Degerfors till Lugano där, och han öste in poäng i Degerfors. Är ju en profil som passar väldigt väl in just i AIKs strategi också. Han är ung, liksom en försäljningspotential. Han har internationell erfarenhet, 19 år och ytter då. Så att det vore ju en rätt bra ersättare till Johanna. Sen får vi se om de kommer i mål, om Lugan vill sälja, om de kommer ens över prislappen, om det kommer en bud här i närmaste veckorna. Men nu har de ju pengar i alla fall. Så att det ska vara väldigt intressant att se om AIK lyckas ro den affären i hand. Men Elias Bilström, en väldigt intressant spelare som hade varit rätt kul att se i AIK faktiskt.
Mm. Vi tar en fråga från en som kallar sig för Grr. Vad fan händer med Kakulis? Man kan ju inte sälja något man lånat.
Nej, det är ju en ruggig soppare där ju. Och ja, det var ju, kom ju ut uppgifter här. Omonia Nicosia då, med Henning Berg, gamla AIK-tränaren i spetsen, som skulle ha värvat honom från Aris Limassol. Trots att han bara utlånade därifrån då. Man kan väl gissa då att, och AIK gick ut och dementerar där, för att det går liksom inte att värva en spelare som inte ens den här Aris Limassol inte ens har köpt loss. Men man kan gissar att Aris Limassol kommer att utnyttja optionen, eller att det blir liksom en automatisk option som har utnyttjats, och att de i sin tur då vet om det här. De är överens med Omonia Nicosia. Sen har det nog gått lite fort där för Omonias sida, men det är väl ingen vågad gissning att det slutar så där trots allt då, men att det måste bli liksom lite mer formella steg och att allt måste skötas by the book. Och det är AIK väldigt noga med också. Det var nog bra att man gick ut med det där meddelat. Och som jag fattade på Fredrik Söderberg, vdn där också som var med i Fotbollsmorgon här, för så sa ju han också att Aris Limassol undrade också liksom vad Omonia höll på med. Så att vi får väl fortsätta och se, men som jag sa, det är nog ingen vågad gissning att AIK, eller att det kommer bli så att han spelar Omonia till slut då, men att det bara behövs lite mer tid och göra lite mer formellt. Ibland kan det vara så med cypriotiska klubbar att man har inte riktigt koll på grejen alltid.
Vi tar en fråga om Sirius då. Det är Lasse som undrar om det finns en risk att Sirius blir för pengakåta och säljer för mycket stjärnor i sommar.
Alltså det kommer ju bli en svår avvägning där för Sirius. Jag tror många av spelarna har liksom innan det här dundersuccén de har gjort i år, så tror jag var många som ville säljas om chansen kom. Och där tror jag en sån som Robbie Jor och en sån som Isak Bjerkeby också vill säljas i sommar. Däremot så ska man hitta rätt, komma överens om övergångssumma. Det ska vara rätt klubb för dem också. Och där, ja, om jag får liksom spekulera, så är det väl Robbie Jor som ligger närmast till hans att sälja. Sen får ju liksom Sirius sportsliga ledning att ta ett beslut. Har man hittat ersättare till honom? Har man hittat bra ersättare till Bjerkebo? Skulle man ha identifierat det så man vet att man kan få loss? Då kanske man kan sälja båda. Det beror ju på hur mycket spelarna ligger på själva också. Jag menar, om en spelare jättegärna vill lämna Sirius och det kommer ett bud och han inte får lämna, hur bra är han då? Hur bra är det på lång sikt? Kan de fortfarande liksom vara närvarande och leverera de här? Det är ju trots allt 20 matcher kvar. Så att det blir väl ett snack de får ta med spelarna och sådär också. Men som jag fattar det som, så vill de inte sälja allt för många. Så att jag gissar att om det kommer ett bra bud på Robbie Jor som är högt, så kommer han försvinna, men kanske inte så många mer. Men vi får väl se hur mycket spelarna själva ligger på också för att få till en övergång. Och sen ska det sägas att Sirius har ju skaffat sig en väldigt bra ekonomisk situation också, med tanke på det gedigna jobb de har gjort här med scouten Svärd och Jonathan Ederström och tränaren framförallt Andreas Engelmark som vann månadstränare här igen, och Bjerkeby och vann månadens spelare också. Så att de kan ju säga nej till stora bud, så att vi får se vad som händer. Men det blir väldigt intressant att följa Sirius fönster. Det känns som att det kommer bli rätt avgörande för om de kan hålla i den här supersviten. De har ju skaffat sig ett ruggigt försprång får man säga enheter de andra lagen.
Verkligen. Vi flyttar fokus till Malmö då och tar in AKs fråga som låter så här. Går rykten om att Erik Hornerland tackat nej till Malmö? Vad är egentligen senaste där?
Ja, jag har försökt ta reda på det här. Det var ju Fotbollskanalen som skrev det i samband med Rydström till Hammarby, att Hornerland hade tackat nej till Allsvenskan och att han ville utomlands. Och sen kom Expressen med uppgifter om att han var väldigt nära Malmö. Och nu kommer det flera tips om att Hornerland ska ha tackat nej. Jag har inte fått något bekräftat där. Jag var i kontakt med Hornerlands agent Jim Solbacken, som inte vill kommentera någonting gällande det. Han skickar frågan vidare till att få prata med Malmö om deras tillsättning av tränare. Så vi får väl se. Vi ska väl gräva vidare i det där. Men det kommer ifrån väldigt många håll där att Hornerland tackat nej. Så vi får se vad som händer. Men annars är ju han en tränare som som är väldigt, väldigt uppskattad, och att Malmö ligger på hårt får jag klart med honom. Det är väl ingen hemlighet. Micke Hjelmberg, sportchef i Hammarby, blev ju också fotad in en rulltrappa i Oslo där när han hade ett möte med Horneland där innan de tillsatte Lidström. Så att han är populär. Horneland har varit aktuell för Hammarby tidigare, har varit aktuell för flera andra klubbar. Brand var han liksom också aktuell för, som han har varit tidigare, så att han är populär och varit i Saint-Étienne i Frankrike också, kommer han senast ifrån.
Kjell Svensson skriver så här: jag tror mer på att det är Mellberg som är aktuell för MFF än den de har pratat med. Vad tror du?
Ja, Mellberg har ju, där finns ju kopplingen med Filip Berglund då, som är ny sportchef där, och Olof Mellberg, och han har ju ett gott renommé. Sen om han är rätt tränare för Malmö nu, de behöver en skandinavisk profil, absolut, men är han den och som ska spela den här offensiva fotbollen? Jag vet inte riktigt om det kan vara rätt. Han hade ju liksom inga framgångar i St. Louis med den offensiva fotbollen. Och sen så vet man kanske inte. Nu har gjort Engelmark och dundersuccé i Sirius. Det kanske var de ihop som gjorde det väldigt bra, snarare än att det var individuellt. Men det är klart att han borde ju vara ett av namnen som Malmö har kollat med. Och det är frågan är hur intresserad han är av att träna i Allsvenskan igen. Men jag hade gärna sett Olof Mellberg i Malmö. Det hade piggat upp rejält.
Mm. Och på spelarfronten då? Linderöd undrar vilka härliga nyförvärv som kommer till Malmö i sommar.
Ja, men de har ju varit på en del från Balkan. Och de har varit på en del andra spelare. Bland annat så kan vi ju ta det redan nu då. Amor Lajoni är ju överens med AIK Larnaca om ett tvåårskontrakt. Det har de bekräftat på sin hemsida, men muntligt överens. Han har inte presenterat den, men tanken är att han är där nere nu, tror jag, och sen ska ansluta på riktigt då, när de är tillbaka från semestern och ska kvala till Europa Conference League, eller börja uppladdningen inför kvala till Europa Conference League i slutet av juni. Där vet jag att Gais var på och erbjöd ett avtal till Lajoni, men det var aldrig aktuellt. Det var alldeles för lite pengar. AIK hade med han i diskussionerna, men de ville väl inte lägga så mycket pengar på en spelare som var 33 år. De har ju sin strategi också. Malmö var med också i racet, men där de har väl inte gjort klart med tränaren också. Och där kunde inte Lajoni vänta på liksom besked, med tanke på att han hade det här kontraktsförslaget från Larnaca. Så att det blev sypen för Lajoni istället. Och det hade varit lite coolt att se han både i AIK och Malmö. Men det blev inte. Jag tror att kanske inte var rätt tidpunkt att gå till Malmö eller AIK heller, just med tanke på att de behöver kanske föryngra lite grann, i alla fall Malmö. Sen behöver ju AIK, vet att José Ribeiro vill ha in etablerade spelare, med tanke på att de också lär tappa Bersan Celina, där Expressen har skrivit att han är aktuell för Al Ettifaq, och att han sa ju själv i TV4 sändning där att han hade gjort sin sista match för AIK. Så att vi får se där, men det kommer nog inte bara komma in unga spelare i AIK, de behöver nog värva etablerat också.
Då ska vi se. Var det någonting mer kring Malmö som du vill lägga till där innan vi går vidare?
Ja, men precis. Det är ju Stryger då som kan lämna. Jens Stryger Larsen, som har intresse på oss från Danmark och flera andra utländska klubbar. Han lär inte vara kvar. Sen exakt när han lämnar, det vet jag inte, men det pågår diskussioner där också. Malmö kommer ju göra sig av med många spelare och behöver ju liksom någon form av nytändning, och Filip Berglund har ju varit väldigt tydlig med också att det kommer komma in, fler spelare kommer lämna än vad de kommer ta in, och det är väl 3-4 nyförvärv som de väntas ta in. De har även varit på Jakobsen här i Aberdeen, som Berglund känner väl sen tiden i BP, kan både spela ytterback och yttermittfältare.
Mm. Sen har vi då Gaisan som undrar hur bra Khalifa Jabla är då. Jag följer inte Nordic United direkt längre.
Nej, men han är ju en spelare som, det är väl samma sak där. Gais har ju varit väldigt bra att hitta de här fynden och förädla unga spelare och ge dem chansen. Så han är väl en spelare som de har varit på tidigare. Nu har jag hört att de har förnyat sin intresse för Jabla. Han tillhör Djurgården och hans kontrakt med Djurgården går ut efter säsongen, utlånad till Nordic United med då ett sånt här samarbetsavtal, att Djurgården kan ta tillbaka honom om hon skulle behöva. Men han har gjort 6 mål i Superettan, har gjort en framspelning, och det är klart att det är ett rätt bra facit, och jag tror att han skulle passa väldigt bra i Gais att komma in där. De är väl på väg att låna ut den här unga talangen Ekong också, som de värvade, så att det är väl kanske för att göra plats för en just en sån ung spelare som Jävla också är. Och Man ska ju säga det också att han kan ju faktiskt skriva på för en ny klubb här om några veckor och sen lämna efter säsongen gratis då. Så att om Gais lägger upp inte allt för mycket pengar så tror jag inte Djurgården skulle ha något problem att släppa honom.
Mm. Sen har vi Micke då som undrar, kommer Stucki, Ladan och han i sommar till Djurgården?
Ja, Ladan vet jag att de har diskuterat lite grann. Alltså Nikola Ladan då som är i Southampton, han har diskuterats internt. Jag tror det är främst kanske till chefscoutsroll. De ska ju ha en ny sportchef också där, även fast exakt titel inte är bestämd den. Expressen skrev här om att de hade intervjuat Maximilian Hahn som har varit rekryteringschef i West Ham. Jag har inte hört, jag har fått något tips här för några veckor sedan om just hans namn också, men då förnekar Djurgården där, så att vi får se vad som händer om det blir någon ung utländsk sportchef, men kanske någon annan än Hahn då. Men de har ju ett pussel att göra, Djurgården där, och ska väl förstärka den sportsliga organisationen. Vi ska ju säga där att de har ju värvat in också Abel Orinz från Hammarby som tidigare var analyschef och assisterande till Martí Cifuentes, har han värvat in som ny analytiker. Han har varit med i finska landslaget också. Janne Honka bara känner honom väldigt väl. Det blir spännande att se där. Men mer ska till Djurgårdens sportliga organisation, och det kommer nog komma rätt snart skulle jag väl tippa på.
Mm. Sen undrar Rasmus, vilka tror du kommer ersätta Lajoni i Häcken?
Ja, men där har de ju överens med, det är ju inte en ersättare rakt till Lajoni, men de är överens med Simon Hästnes från KFU Oslo. Jag tror att han har redan varit där och gjort läkarundersökningen. Sen är det väl det här klassiska när spelare kommer från Bosman att de måste ut ur Sverige igen om de ska få en sign-on. Så att han kanske inte presenteras än på ett tag, men hans kontrakt går väl ut om någon vecka här med KFU Oslo. Men att de är överens med han och att det ska vara Häckens nästa nyförvärv, det är så kommer det att bli. Sen är ju mer kanske han en ersättare till Silas Andersen då. Men det är klart att Häcken borde ju också kolla på så som Elias Pilström till exempel och som ersätter till Lajoni, för att det är klart att tappa sådana spelare som Silas Andersen och Amo Lajoni, det är ju väldigt svårt att ersätta båda två. Nu får man ju Simon Hästnes som bossman och det är, vilket är väldigt bra, men de lär nog få punga ut en del pengar om de ska hitta, liksom vara säkra på att de får in kvalitet.
Mm. Vi tar en fråga från en som kallar sig för Bubbis. Hur går det i Bayerns chefscoutsjakt och är det någon spelare på gång in eller ut i Bayern?
Ja, men jag skrev ju här igår om vilka namn de har diskuterat internt, och det är ju liksom Arvid Fransén i Mjällby. Hampus Andersson som är sportchef i Sarpsborg, då David Vukovic som är chefscout i IFK Göteborg. Det finns några namn till också som de har diskuterat. Så vi får se vilket de går för, men Sen ska de här personerna vilja spela eller komma till Hammarby också. Men det är klart att det är några namn som de har diskuterat internt i alla fall. Det blir spännande att se vilken de tar. Tror inte någon superstress med att anställa chefscout i Bayern, även om de nog vill ha klart inom de närmaste veckorna. Men Hjelmberg och de har ju rätt bra koll på marknaden. Jag tror inte det kommer komma in så mycket. Nu har man en ny tränare i Henrik Rydström, så visserligen kan det påverka hur många man tar in och sådär också, att det kanske kommer något extra nyförvärv, men jag tror inte det kommer att se någon större aktivitet där i Bayern. Det kommer ju komma in ett par nyförvärv kanske och någon som försvinner. Det har ju funnits lite intresse för Hampus Skoglund till exempel och sådär också, men man är inte beredd på någon så här superhektisk transfersommar i Bayern. Det skulle jag förvåna.
Mm. Jeff undrar vad du tror händer med Kalle Karlsson framöver?
Ja, men han tar nog tänker över sin situation nu och vad nästa steg ska bli. Det är inte så att han har blivit en superdålig tränare bara för att han har fått lämna Hammarby. Det tror han kommer få ett rätt bra jobb, hans nästa jobb också. Han var ju på intervjuer bland annat för en MLS-klubb här tidigare för något år sedan och har väldigt bra statistik när det gäller data och sådär också, så jag tror det kommer vara noll problem för han att hitta någon ny klubb. Sen tror jag inte han kommer ha någon stress, men han kanske väntar ut vad som händer med några tränare i Allsvenskan, kanske vad som händer med några andra i Norge, Danmark och sådär, och sen så lär vara med i ett par processer och skulle inte förvåna mig om han har ett nytt jobb här när vi i november. Det skulle inte få en alls.
Mm. EEE undrar vad som händer i degen.
Ja, men där är det ju en del aktivitet också. De har ju en del spelare som är väldigt intressanta, sådana här unga spelare som klubbarna vill värva på potential. Och där har du ju framförallt en spelare som Samba Diatara som förs av klubbar i Österrike och Tjeckien. Har ju kommit in väldigt bra i Degerfors får man säga. Och han har spelat i princip alla matcher från start som ytterback, och ja, det är nog inte helt omöjligt att det kommer något bud där i sommar heller. Sen får man ju se om Degerfors vill sälja eller inte. De har gjort en väldigt bra säsong hittills i alla fall, tycker jag, så att de har något bra på gång där, så att man får väl se. Och det beror väl lite på vilka spelare man har bud på från annat håll också, om man siktar på att ta in någon ny förvärv och sådär. Men det är klart att han har en del intresse på sig.
Mm. Sen har vi Claes Hermansson som har skrivit på Instagram. Han undrar om du har någon uppdatering om Brantlin och Blåvitt i allmänhet. Hur är intresset för Elis, Tolf, någon annan på gain?
Ja, men Elis Becisari finns det en del intresse från bland annat Italien och Turkiet, även om det inte har blivit något så här dunder konkret ännu då. Men det är tidigt på fönstret, och Blåvitt och Jesper Jansson har ju varit väldigt tydliga med att de måste sälja någon spelare här i sommar, och då är det väl, ja, men en sån som Edis Becicari, du har också en Jeboa, det finns Noah Torf, det finns några andra unga spelare där som är väldigt intressanta för en del andra klubbar. Men sen har jag ingen uppdatering om det kommer något bud idag eller de senaste dagarna. Men Brantlind också är ju en sån spelare som kommer att säljas, det har de ju precis sagt. Och där är ju Strasbourg och Club Brugge som leder jakten. Jag tror inte de har lagt något bud än, men det kan nog komma här i veckan eller de veckorna som kommer här också. Det är inte så att de klubbarna har, när de ska värva en ung spelare så här, så är det ju ingen stress, och transferfönstret har ju knappt öppnat i allsvenskan än, och utomlands har de ingen stress. De börjar ju sina säsonger i juli börjar med de försäsonger, och sen är det väl augusti det drar igång, så de har inte heller någon stress så. Men att det blir Strasbourg, Club Brugge för Brantlin, det skulle jag nog våga sätta en del pengar på, även fast ingenting är klart än.
Mm. Ivan undrar vad som är senaste nytt kring Elliot Stroud.
Ja, men det finns ju en del intresse. Genoa har ju lagt ett bud där som Fotbollskanalen har skrivit om dem, men Hasse Larsson vill ha rätt mycket pengar. Det handlar nog om dryga 20-30 miljoner som de vill ha där för Stroud, även fast han bara 6 månader kvar. Så att det är en bit ifrån Genoas bud där, Mjällbys bud, eller Genoas bud är nu en bra bit ifrån det Mjällby kräver, men vi får väl se vad som händer här. Det är ju inte helt otänkbart att Elliot Stroud spelar för Sverige också i VM. Och då kanske buden blir lite högre och marknadsvärde ökar. Samtidigt så kan de nu inte vänta sig att få allt för mycket här med tanke på att han har bara 6 månader kvar och kan ju i princip om några veckor skriva på gratis för en annan klubb och lämna sen efter säsongen. Hasse Larsson har ju också varit uppe med det att man kan låta Elliot Stroud spela ut kontraktet med tanke på dels vad han skulle betyda i ett Europa-kval, dels vad pengar man skulle få då, och liksom, han har ju sagt att Stroud har gjort så extremt mycket för Mjällby, så att de pengar är inte nummer ett där, utan det är mer att man ska ha en väldigt bra dialog med spelaren så får man ta ett beslut om, gemensamt beslut om framtiden snarare än att det ska handla om något annat.
Mm. Vi rundar med en liten klackis från Li då, som skriver: tänk att VM är ert Robinson, vad tar ni med er för personlig sak?
Ja, alltså som reporter så klarar man ju inte utan telefonen.
Nej,
så
att, jag tror inte.
Det är ju där då. Men om det skulle vara någon form av Robinson. Nej, men då är jag ju tänkt också. Då är ju det här med fiske är ju jag lite pro. Så att antingen ett fiskenät eller ett fiskespö och sådär skulle jag ta med mig för att klara det här, om man ska ha Robinson-grejen.
På VM. Jag tänker spontant att det ska ju vara så himla varmt där. En sån här dryckesjäl.
Jaha, men du tänker sugrör. Att man ska åka på VM. Okej, okay, okay. Jag trodde att man skulle få in lite Robinson. Nej, men vad skulle man ta med sig? Ja, men telefon då i så fall, dator, det har man ju något kul.
Jag tar dryckeshjälmen i varje fall.
Ja, okej. Okay.
Men ta fiskespö, du kanske får
absolut.
En liten
paus. Absolut, man får kolla i Dallas där om det finns några vatten. Det kanske inte finns överhuvudtaget.
Vi har hört från Bankoniv att det är lite halvsisådär mat för journalister. Så du kanske bara kör en grillad fisk.
Ja, precis. Jag får köra det. Annars är inte jag så kräsen på mat heller. Så att det är rätt lugnt. Bara det. Jag är inte lika finsmakare som banka när det gäller mat.
Nej. Men du, vi stänger igen frågelådan.
Ja, det gör vi.
Tack för den här gången. Ha så kul på VM.
Det ska jag ha.
Och tack till er som har lyssnat, skrivit in frågor.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.